Hej alla lyssnare. Jag har varit på skolföreställning med 150 stycken tredjeklassare. Och när jag satt och väntade med barnen i foajén på Uppsala stadsteater så erkänner jag att jag tänkte så här, hur ska det här gå? De här barnen har väl sett så mycket specialeffekter på film, spelat avancerade dataspel där de själva är en del av handlingen. Vad ska de få ut av en teaterföreställning om en flicka som bekämpar en ond jätte med en spegel? Väldigt mycket skulle det visa sig. Och även för mig blev föreställningen Förvandlingen, en resa i minnen, känslor och rädslor. Så jag ville prata med regissören för att förstå hur du som vuxen skapar teaterupplevelser för barn. Ni ska få träffa en regissör som verkligen tar barnets teaterupplevelse på allvar, Py Huss Wallin. Py arbetar både som regissör och skådespelare på fria grupper och institutioner runt om i Sverige. Hon är utbildad på Konsthögskolan Valand och MIM-programmet på Stockholms dramatiska högskola och har de senaste åren strävat efter att korsbefrukta konst och teater i sitt arbete. Du når mig på scenverket@vadvivet.se om du har tankar eller idéer om vem jag borde prata mer med för att ge perspektiv på processen bakom en teater, show eller musikföreställning. Hej Py, välkommen till Scenverket.
Tack så mycket.
Jag såg som sagt Förvandlingen tillsammans med ett gäng mycket entusiastiska 8- och 9-åringar. Om du skulle beskriva föreställningen med 3 ord, vad kommer du upp?
Då tänker jag på Hero's Journey, mod, ensamhet.
Mm. Vad menar du med Hero's Journey?
Att det är en figur, i det här fallet är det ju då barnet som lever ett vardagsliv, ett liv som är inrutat och ser ut på ett visst sätt och som en dag tvingas att bryta den liksom tryggheten och ge sig ut på ett äventyr. Och hon tvingas göra det ensam och upptäcka både sitt eget mod och sin egen kraft och i slutändan få tillbaka det hon verkligen vill ha, nämligen sin familj och sin närheten till sina, ja, tryggheten. Och när hon gör det så har hon också erövrat ju en kraft av att hon har blivit mer självständig och att hon också kan ta plats i den här bland de vuxna. Så att det också har hänt någonting. Så en väldigt klassisk, ett klassiskt sagoberättande som vi ju har liksom i vår omvärld hela tiden. Och det är nog fint tycker jag att få göra det där klassiska Hero's Journey. Och vi har ju pratat mycket om Sagan om ringen och Mi och min Mi och väldigt sådana stora epos. Och det här är också ett litet epos för barn som går på lågstadiet, årskurs 1-3.
Vad är det barnen i publiken kan relatera till, tror du?
Vi ville ju först skapa en väldigt stark relation till det här barnet som man först fått möta i en vardagssituation, i ett vanligt, en morgonsituation med man äter frukost och man som barn har enormt mycket energi i sig och vill leka och hitta på saker och möter då vuxna som gärna vill sitta lite mer i fred och läsa sin tidning och håller på med sina olika maner och saker. Och det här barnet uppmanar ju dem på lek och äventyr och utmanar dem på olika sätt. Så där var liksom vår första idé om att vi ville ju såklart att det skulle finnas en stark berättare för barnen att relatera till. När jag jobbar med scenkonst för barn och unga så tycker jag ofta att det är väldigt viktigt med humorn. Att väldigt snabbt och tidigt etablera för barnen att det här är en tillåtande plats där ni får skratta och ha känslor. Så att jag tycker nu när jag tittar tillbaka på verk jag har gjort så är det väldigt återkommande att börja föreställningen med någonting som sätter igång barnens skratt. Och att de känner att här är det tillåtet att skratta och skrika och hojta med ensemblen. Jag tycker också att det är ganska bra i början att inleda med någon slags tempo. För det är också att barn ofta har en ganska mycket tempo när de kommer till teatern. Och mycket energi. Och det är ju för många en första gång upplevelse att komma till teatern. Och det kan ligga över en slags otrygghet i att hur får jag bete mig på den här platsen? Ofta kan ju pedagoger vara väldigt noga med att ligga på innan om att här, nu måste ni vara väldigt tysta och ni måste sitta helt still. Och vissa pedagoger tar ju det där alldeles för långt och är ju rabiata i sitt hyschande. Och då blir ju teaterupplevelsen väldigt så här, skräckblandad, tänker jag, och väldigt mycket mera kravfyllt. Och det ska det ju inte vara, utan vår förhoppning är ju på något sätt öppna upp deras sinnen och släppa in dem i en värld. Så då tycker jag att det där med att jobba med humor i början är också ett sätt att få med pedagogerna och liksom få in dem i det. Och också jobba med ett tempo så att barnen som har all den energin och liksom den här uppdämda iven av att vad jag ska se och nervositeten får liksom sprattla av sig det i början. Och sen kan man på något sätt, när man har dem, när de landar i rummet och fattar, men här är ju tryggt, då kan man börja jobba med det långsamma berättandet och liksom fördjupningen. Så det är så här små nycklar som jag tycker jag har upptäckt på vägen. Och en annan är ju musiken. Att jag tycker att det finns en sån stor kraft i att jobba mycket med en ljudvärld. Och att förvandlingen är ju exceptionell i det, för det är ju väldigt mycket musik och många passager som helt är musiklagda utan text. Och att jag tycker att det har varit befriande att se att när jag sett föreställningen tillsammans med barn, att det blir som ett utrymme för dem att känslomässiga sig av sig, alltså prata av sig eller skrika av sig eller... Och där finns inte utrymme heller för pedagogerna att hyscha. Man är med om någonting, till exempel i det här fallet ett väldigt tydligt avsked. Barnet blir lämnat, förälder efter förälder går ut genom rummet och ska ut och kriga mot en jätte. Och barnet står plötsligt och är helt ensam och blir livrädd över den känslan av att vara helt själv. Och det som händer sen är att ett enormt hav öppnar sig. Och när jag har sett den i alla fall så har jag upplevt att då finns det ett utrymme för de här barnen som har varit knäpptysta i ögonblicken när de faktiskt blir lämnad och ensam. Att när det här havet kommer så finns det ett utrymme att man pratar av sig. Men vad var det som hände egentligen? Och vad händer nu? Och vad är det där? Och det är vågor. Och jag tror att det där är där och där och där. Och det är ju verkligen inte att de pratar betyder inte att de inte är där. Utan det de gör är att de pratar av sig om det som faktiskt pågår. Och att de tillsammans får en förståelse och hjälper varandra. Så att det är musik och humor och de här olika tempoväxlingarna har varit nycklar för mig att liksom hitta under de här åren.
Och jag ska säga att det var för mig som vuxen samma upplevelse av det här sprittiga... Du ska få berätta lite om inledningsscenen, hur man kan bygga det där tempot. Men också när scenen med havet som är mörk, det är långa, långa svarta tyger som rör sig. Och så är det där ensamma barnet i sin gula regnrock på det här stora svarta havet och så dramatisk musik. Och jag kände alla de... känslorna som du beskrev nu, de kände jag också. Och vi ska säga det också till våra lyssnare att många föreställningar för barn ges ju tillsammans på dagtid med klassen och med en pedagog. Så man kommer i en grupp. Och jag kan intyga att det var ett väldigt hyschande i foajén innan vi skulle gå in. Och många lite längre killar, de där killarna som är lite busigare i klassen, fick liksom mycket stränget. Förmaningar. Och jag tycker alltid sånt där är jättejobbigt, precis som du beskriver, att någon blir så tillsagd och liksom tillplattad. Så det är en sån befrielse när det börjar och föreställningen, som du säger, är busig. Och kan du beskriva då den här frukostscenen? Det är tre föräldrar och barnet och de äter frukost. Och då kan man ju tänka, hur mycket kan hända när ett barn äter en macka och föräldrarna läser tidningen? Men det här pågår ju länge och det är ett underbart tempo och en underbar koreografi. Kan du berätta lite hur du tänkte kring det här ägg och kaffe och tidningsscenen? Macka, kaffe, ägg.
Macka, kaffe, exakt. Alltså originalhistorien, förvandlingen, är skriven av Anna Höglund som hon har inspirerats av Elsa Beskow. I Anna Höglunds berättelse så är det en riddarförälder och ett barn. Och det är ju någonting, tycker jag, när man också överför bilderböcker och historier från litteratur till scenen, att då måste man lägga till andra typer av berättarformer. Och jag är ju extremt förtjust i det kollektiva och ensemblespelet och den här förstärkningen som det blir av att det här barnet har tre föräldrar. Och det är ju flera anledningar till det. Både att jag tycker att det rent visuellt är så mycket mer spännande att jobba med. Man kan förstärka vuxenvärlden, att de ofta är fler, större, starkare än vad barnet är. Det blir liksom tydligare kontrast, det lilla barnet och de många, många vuxna. Men också att det, tänker jag, är så relaterbart för barn av idag, att man har väldigt många föräldrar.
Så det är en trio föräldrar här?
Det är en trio föräldrar som är ju, alla är ju riddare. väldigt liksom hungriga på äventyret. Precis som vi vuxna är i dagens samhälle. Vi är ju aldrig, det märker man, vi är väldigt hungriga på våra jobb. Alltså vi tycker att vi jobbar för mycket och sådär, men vi, det märker man, alla dras ju enormt till det här ansvaret. Att vi gillar ju också att jobba någonstans. Jag menar, när vi kommer in till föreställningen så ligger de här föräldrarna och sover. Och barnet försöker väcka dem, precis som det ser ut hemma i köken runt om i Sverige. Att barnen liksom är så ivriga på att dagen ska starta och vill väcka sina föräldrar. Och när de väcks så är de alltid beredda på strid och på äventyr. Och de hoppas alltid att det ska finnas ett uppdrag runt hörnet som är för dem. Så att de här föräldrarna som har lite olika personligheter, men de är, ja, de har sina svärd redo och drar dem mer än gärna. De är olika rädda, de är ganska, ja, men går på de minsta detalj, ljud som de hör. Men det är också så att vi har då startat ett slags frukostkavalkad, en frukostkoreografi. En frukostkoreografi som jag också tycker att vi utför i alla hem runt om i Sverige varje morgon. Och det är en rutin av att vi, man vet att man går och hämtar den här mjölken, vi rostar brödet, vi vet att barnet inte kommer vilja ha den där mackan om den inte tar bort kanterna på den. Ja, och i det här fallet så har vi skapat en slags, väldigt inspirerat av maskiner. Jag är ju väldigt intresserad, tycker ju väldigt mycket om frukostmaskiner som finns ju i många filmer. Pee-wees underbara värld har en sån fantastisk frukostmaskin.
Det är som en robot sprutar ut det och så ramlar den ner något annat i en, ett ägg. Exakt. Kommer ut på slutet och hip hop.
Så det som händer i den här världen är att barnet sitter igång, nu är det dags för frukost och då sprutar det ut bröd från taket och de leker alltid att frukosten är som ett äventyr, som ett krig. Så att barnet liksom arrangerar och ropar ut bombardemang och då faller det rostmackor från taket och sen kommer det äggattack och då kommer äggen kastas från sin kastrull och de här föräldrarna måste kasta upp dem i luften och nästan jonglera med dem. Och hur de på något sätt byter plats och snurrar runt.
Och sen är det ju en underbar upprepning vilket barn gillar. Det första gången de kastar ägget, hip hop ägg, och sen kommer det en gång till och sen kan man känna i kropp, man kan känna hela barnpubliken är så lycklig över att ha koll att nu kommer det en gång till och ibland är det med en liten twist då, men det står ju också en sån stark kontrast mot det här äventyret som är helt okänt och den här trygga liksom rutinen med ägget är verkligen ett lite knasigt varmt hem som barnet känner igen sig i. Vad är den stora skillnaden mellan att ha barn och vuxna i publiken?
Att barn ger direkt respons. Barnen är 100% där. Och utan på något sätt att ha lärt sig något hyfs och fason, sitta still och vara tyst. Utan barnen känner och tycker direkt. Och att spela för dem är ju som en rockkonsert. Alltså vissa dagar så skriker barnen hela vägen för att de är en sån typ av grupp. Och att då liksom hantera det och tackla det är ju ett sätt. Och ibland är de helt tysta. Jag tycker att det är så tydligt med scenkonst att det är som en slags nervtrådar som sänds ut mellan publik och ensemble. Alltså från scenen till publiken. Och de där nervtrådarna av liksom att ett slags möte, en slags kemienergi som händer, det sker bara när publiken och ensemblen är där. Föreställningen är aldrig så pass bra som när publiken är där och det mötet kan aldrig uppstå om de inte är där. Och det sker ju oavsett vilken ålder det är. Men jag kan tycka att det är så roligt att jobba mot barn och unga, ja, för den här direktresponsen. Mm. Alltså den vuxna publiken kan ju vara väldigt civiliserad liksom, och hålla igen. Sen tycker jag när man jobbar för barn och unga att jag menar, alltså vi måste vara så skärpta när vi gör det. För det är ofta det första mötet de har. Och kanske det sista. Alltså man kanske bara har en chans på oss att ge en nyckel till en annan människa att hur fantastisk scenkonst kan vara. Den nyckeln vill vi fasen inte klanta till. Alltså. Så därför tycker jag att det är så otroligt viktigt att vi synkar med referenspublik. Och liksom, jag tror att man kan jobba med vilken tematik som helst. Allt kan bli intressant så länge man liksom själv har en brinnande idé och en tanke kring vilken estetik eller vilken form. Men att man helt enkelt synkar att så här, når vi fram till dem?
Den här huvudpersonen, barnet, vad har hon för drivkraft och vilja?
Hon vill ju få vara tillsammans. Alltså jag tänker, och det känns ju igen i många barn, att de vill ju ha liksom sin tillsammanshet med sin familj som kan se olika ut, men att man vill... Barn i den åldern är ju väldigt liksom fortfarande sökande också till att få ha en tillhörighet och få vara en grupp. Alltså, min upplevelse är att till exempel bara mina barn, att de, det spelar ingen roll att vi liksom har alla leksakerna i deras rum. De kommer ju alltid släpandes ut till vardagsrummet där vi är. Och det har ju vi tänkt kring den här i början, att det finns en väldigt trygg rutin och rytm och det ser ut som vanligt och barnet liksom ser fram emot att föräldrarna ska vakna så att det här kan få sätta igång. Men det är också så att när det är slut, när rutinen, frukosten är serverad, då går föräldrarna in i sin vuxenvärld och börjar läsa i sina tidningar. Och då har de inte tid för barnet och leken. Och när de här föräldrarna sen får läser i tidningen att det är en jätte som har kommit till världen, så blir ju de en efter en så otroligt glada och exalterade. För det betyder att de har ett uppdrag, de har en tjänst att göra. Och det växer de av och ger sig iväg en efter en. Från början är det bara att en ska gå och de nästan liksom får lotta om vem som ska få åka iväg på det uppdraget. Men alla måste bege sig iväg ut i världen eftersom att det här är så otroligt svår, övervinnerlig och stor jätte som förstelnar allting med sin blick. Det finns någonting som också finns i Ann Höglunds bok, och det är att den där föräldrarna lite så här lättvindligt också säger att så här, nu får du klara dig själv ett tag. Vi kommer snart tillbaka. Och jag gillade den energin. Alltså vi jobbade ganska mycket när vi jobbade med föreställningen. Så precis, alltså under den här perioden jag har skrivit projektbeskrivningen, jobbat med manus och sånt, så har det ju också varit parallellt i världen ju enormt liksom krigsökning. Och som hela konflikten i Ukraina. Och att det är väldigt tydligt, det har varit väldigt rejält och väldigt nära att börja tänka kring att föräldrar lämnar en för att de måste gå ut och göra en tjänst för landet. Och där har vi jobbat på olika sätt och pratat väldigt mycket om det här enorma allvaret som det är. Och det är otroligt märkligt att vi i Sverige kan ju inte riktigt föreställa sig vad det skulle vara att faktiskt ens föräldrar skulle säga så här, men nu måste jag gå. Medan jag tänker att andra länder som är mer luttrade och fostrade med att kriget finns med, alltså att generationer tidigare de har varit med om det. Det finns också någonting som gör att vi människor tar på oss ett ansvar och säger så här, jag måste göra det här. Jag måste gå ut och göra det här. Och att barn också i det fruktansvärda på något sätt anpassar sig till det där. Och vi testade på olika sätt, allt ifrån att göra väldigt tårdrypande avsked till att det som nu är mycket mera, så som det är i boken, att det är lite så här, nej men nu måste jag bara göra det här. Och du förklarar det faktiskt. Istället för att lägga en, jag missförstår mig rätt, men en kladdig, sentimental berättelse av att de här föräldrarna står och gråter väldigt länge. Eftersom att vår publik är barnen, så måste också liksom den här sorgen och avskedet ligga hos barnet. Så att föräldrarna är mycket mer liksom sedda ur barnets perspektiv, att de faktiskt bara gick. De bara tog sitt svärd och så gick de. Blir mycket starkare för barnet att sen bearbeta och vara kvar i. Men gud, hur ska jag klara mig? Och vad händer nu? Så det var intressant tycker jag att vi liksom tog den där resan runt och var tvungna att testa alla varianter för att hitta att det här kändes mest rätt för oss då.
När du säger testa, har ni haft provpublik och testat olika scener på barn?
Ja, mycket. Det är sån där nyckel. Det känns ju så otroligt etablerat nu i hela scenkonst-Sverige med referenspublik och framförallt för barn och unga. Som jag tänker att, och jag måste ju ändå nämna Susanne Osten i det, för hon har ju för mig också varit en sån fin inspiration och kul att bolla just de här frågor kring.
Men säga till våra lyssnare att Susanne Osten är nästor inom svensk barnteater och hon, och även verkligen också för barn och unga vuxna, och hon var den som startade Unga Klara bland annat.
Precis, och jag jobbade med henne för några år sedan och fick liksom vara hennes assistent. Och det var också väldigt givande att se hur hon tänker kring det och hur man kan använda det. Och det ser jag ju nu när jag är runt om hela Sverige och arbetar, att det är ju verkligen någonting som, det är ju anammat av hela Sverige. Alltså det som på något sätt började under, ja men där är 60-70-talsrörelsen av hur barn- och ungdomsteater kan vara, hur den kan vara uppsökande teater och jobba med referenspublik. Det känns så enormt etablerat och det tycker jag är så häftigt. Det finns ingen teater nu nästan som har liksom ekonomi för det, som inte har en teaterpedagog och har någon som jobbar med referenspublik. Och som, jag menar, den uppsökande teatern är ju enorm i Sverige. Jag tycker också att det är väldigt viktigt att våga gå så långt som man kan för den här målgruppen. De är så kompetenta och så smarta och så modiga. Och det krävs att vi verkligen liksom ger dem det bästa och de starkaste känslor vi kan. Och i det här fallet så ville vi göra det så läskigt som vi bara kunde. Men med det sagt, går det över gränsen så förlorar vi dem ju också. Då kommer de lämna salongen och de kommer bara liksom blocka sig mot teatern. Så det var både ville vi testa allt ifrån de här avskedsscenerna från föräldrarna. Men vi ville också testa... Ja, vi vill också testa humorn såklart. Så här, vilken humor är det som funkar bäst? Men också att vi möter ju den här jätten på slutet som är ju gestaltat av ett enormt öga som är flera meter högt. Och enorma händer som faktiskt försöker jaga och fånga det här barnet.
Som två stora, de är väl gjorda i papier-maché eller någonting med stora naglar, lite grålila. Och
yep.
De ligger som två händer som är på någon ställning på hjul som åker runt. Och barnet är verkligen litet i förhållande till de här händerna. Och då såg jag även de här Harry Potter-vana barnen satt ju och blundade och höll händerna. Och då går de ändå i tvåan och trean. Det var inte jättesmå barn. Så det är så intressant att se att det läskiga är läskigt. Men det var uthärdligt läskigt som du är inne på också.
Ja, för det var det vi upptäckte. Att vi liksom testade, och vi testade också olika nivåer på den här jättens röst och på ljud. Och det var så himla spännande att just när vi pratade med dem efteråt, men hur var det liksom? Var det spännande? Var det läskigt? Var det för läskigt? Och alla, väldigt många av de här referenspublikerna kunde i trygghetens ljus efteråt, när vi hade tänt och vi hade tagit av alla kläder och stod och pratade med dem, säga att så här, nej, åh, det var jättespännande och det kan vara ännu mer läskigt. Och så kom de här pedagogerna sen efteråt och bara så här, jag vill bara säga att de hoppade högt i sina stolar, så att det var nog ganska lagom nivå, vilket vi också kände. Men det här var liksom prick lagom. Om de kan efteråt säga så här, det kan vara mer läskigt, då är det också, det är liksom lagom. Då är de inte, det är rätt.
Vi ska prata mer om det, Py, hur det är möjligt för vuxna att så att säga ha ett samtal med barn, i det här fallet med referenspublik också. Så är ju vi vuxna, vi har ju alltid ett överläge i vårt språk, och det är ni som är liksom auktoriteten också, för det är ni som spelar teater. Vi kommer tillbaka till det, för det där är ju, det är den stora utmaningen med att vuxna gör scenkonst för barn. För vuxna är ju inte barn. Jag fick referenser till både människor som flyr i små båtar på haven och krig och upplevelsen att vara flykting. Du beskriver hur tankar på familjer som flyr Ukraina fanns med hela tiden. Vad är det för reaktioner ni har mött från barnen på vad det som händer på scen?
Som vuxna har vi ju... Vi har ju varit med om mycket, mycket, mycket mer än vad barn har. Alltså barn har varit med om enormt mycket, men vi som vuxna har varit med om mycket, plus att vi har börjat lägga ihop det med minnen från förr. Vilket gör ju att vi vuxna är ju... Vi är ju ofta ännu räddare än vad barn är. För att vi har liksom gjort olika analyser och... Alltså det tycker jag är så himla intressant. Det är ju en sån debatt just nu också kring vad barn klarar av och inte klarar av. Och det, ofta så är det, när, till exempel när du pratar om förvandlingen, så tänker jag att vissa vuxna kan reagera just på men hela flyktingvågen och hur är det att vara ensam barn, och att man liksom sitter och snyftar av att så här, tanken på att ens eget barn skulle vara ute ensam i en skog är liksom helt outhärdlig. Men barnen tänker ju inte på det. Barnen har ju ett annat liksom synsätt, och de... För de är det mer självklart, de är inne i det här universumet där de är liksom huvudrollen. Jag tänker just eftersom barn klarar sig himla mycket mer. Och nu har jag ju börjat läsa massa böcker för mina egna barn. Alltså, och då tänker jag på allt ifrån så här Mumintrollen med Tove Jansson och de liksom originalböckerna som inte är förenklade och blir så pekböcker.
De är mörka.
De är mörka, de är och de handlar verkligen om ett universum och ett universalkänslor hos människor, och är ju vuxenböcker, verkligen. Och barnen är ju... De suger in allt, liksom. Vi blir inte rädda för samma saker. Jag blir rädda för vissa scener som jag kopplar mycket mer till liksom relationer och mobbning och annat. Medan de kan fortfarande vara mer rädda för mörkret, till exempel. Det finns ju inga facit i det, utan man kan vara rädda för olika saker. Men mycket barn- och ungdomsteater har ju också anammat att vi innan, till exempel, går ut och presenterar oss. Att vi pratade om det mycket innan, att det finns också en del i att göra en länk för barnen in i den här formspråket, som kanske är första gången för dem som de möter. För att inte det ska vara liksom skräckenjagande och vara ett slags där och ett slags här, att det finns en gräns mellan publiken och scenen, så ville vi ytterligare sträcka ut en hand. Så då gick vi ut går vi ut innan, ensemblen går ut innan i sina kostymer, men är bara sig själva och presenterar sig. Och säger hej och välkomna och betonar hur kul det är att de är där och berättar lite om att just att här i det här rummet så får ni ju tycka och känna vad ni vill. Och sen får de gå in och då liksom går vi in i fiktionen tillsammans. Och då har man liksom både där introt och sen har vi då ett outro på föreställningen som är att efter applådtacket så öppnar ensemblen upp för ett samtal med publiken. Så att om vi på något sätt låtsas som att det finns en gullighetsvärld, det tycker jag är liksom nästan förakt mot barnen. Att vi ger dem någonting som faktiskt är farligt och utmanande och som kan bli nycklar till att hantera verkligheten och att liksom känna att fan, det finns andra här jag kan identifiera mig med och det är läskigt. Alltså ge redskap för det. Det är vår uppgift på något sätt.
Men berätta lite mer vad du menar med att när jag frågade om det här med om de barnen känner igen känslan av flykting till exempel, så sa du barnen tänker inte så för de är mitt i det. De ser inte farorna längre fram i tiden till exempel. Kan du berätta mer? Vad menar du med att barnen är mitt i det?
Nej, men jag tänker att drömmen är ju att varenda barn som sitter där ska kunna läsa in sig själv i det här barnet. Och då har barnen som kommer helt olika bagage. Alltså vissa barn som kommer och kollar kan på riktigt ha kommit hit på grund av flykt. Medan andra kanske har ett ganska turbulent liv hemma med liksom skilsmässoföräldrar eller tycker att det är svårt att hitta kompisar i skolan. Då har de olika bagage som de läser in i den här berättarjaget. Och det gör att vi ger dem en, på något sätt en berättelse där de... Ja, men vi kan inte förutsäga helt enkelt vad de ska känna eller tycka. Sen kan det ju vara så att förhoppningen är ju att det väcker frågor såklart hos dem alla. Och det märker man ju som sagt bara efteråt när de pratar med oss. Men också förhoppningsvis hur de pratar vidare med varandra och pratar om vidare i sina klassrum. Men att det är ju tydligt att det som vi kanske ibland som vuxna tror att de ska hänga upp sig vid, att det var inte alls väsentligt för dem, utan det var något helt annat. Till exempel allt ifrån liksom att det kan vara så otroligt viktigt att gå igenom så här, men hur gamla är ni som spelar den här föreställningen? Mm. Eller var den här jätten verklig? Alltså det här vi såg nu, var det verkligt? Och så måste man gå igenom det. Eller varför har den här föräldern 3 föräldrar? Det har jag också. Va? Nej, det har inte jag. Jag har bara en. Alltså, och också så här, hur gammal är barnet? Frågar de ju väldigt ofta. Och när hon säger att hon är vuxen, att hon är mellan 20 och 30.
Skådespelaren.
Mm. Ja, skådespelaren som spelar barnet. Så är ju de i chock. För att de också är så här, va? Kan du liksom, som är vuxen, förstå oss och gestalta det här?
Du vill inte ge något budskap, utan du vill skapa en upplevelse som varje barn som kliver in på teatern kan göra till sin egen och relatera till den erfarenheten som hen har med sig. Är det så du tänker? Att det inte finns liksom så tydliga budskap?
En av de huvudorden i den här föreställningen är ju såklart att så här, ingjuta enormt mycket mod i barn idag. För barn behöver få ingjutas med mod. För det här barnet går ut i den här utmaningen som är den svarta skogen och tampas med en jätte. Men barn idag, de ska ut på den mörka skolgården. Eller liksom de ska hem till en familjeförhållande som inte funkar. Och de liksom, det rapporteras i tidningen om en värld som ska gå under. Det är ju saker som läcker igenom till våra barn och unga varje dag. Det är deras jätte. Och då om vi kan ge dem scenkonstverk som öppnar upp deras fantasivärld och ger dem bilder och exempel på mod eller på möjligheten att få vara rädd också. Alltså det här barnet är också superrädd. Och så gör hon saker ändå och ibland går det inte rätt liksom. Men en slags kraft och identifikation för barn där vi tar det här mörkret på allvar. Alltså nu har jag gjort den här uppsättningen och nu senare i vår gör jag en helt annan typ av uppsättning där vi ska jobba kring monster och gudar i den grekiska mytologin. Där liksom tänker jag också mycket kring mod. För det som jag hela tiden har som ledord att vilja ge barn och unga, det är ju öppnandet av fantasin. Fantasin som kraft. Att vuxna kan leka. Att vi kan ta i komplexa ämnen och liksom vända och vrida på dem i olika format. I den föreställningen kommer barnen få spola sig land på en öde ö där det hänger jättemånga monster från den grekiska mytologin. Och de kommer sitta vid samma bord som dem. Vi kommer inte ha några gradänger, utan det kommer vara liksom massa små bord på en taverna där de sitter bredvid Hades och de sitter bredvid Medusa.
Alltså publiken gör det?
Mm. Ja, precis. Mm. Och där kommer vi jobba också väldigt mycket med humor och interaktion. Men där tycker jag också att det finns något så här, att de plötsligt sitter och hänger med Hades. Alltså dödens, eller underjordens gud. Det är liksom så, snacka om att få träna på sitt mod på något sätt.
Men du, det är ju vuxna, i alla fall inte barn i andra och tredje klass ofta, som skriver och regisserar teaterupplevelser för barn och unga. Och så är det ju oftast vuxna som står på scen. Hur gör du och ensemblen för att hitta den där tonträffen som gör att det blir på barnets villkor?
Men jag tänker att det är så himla olika också vilken typ av föreställning man gör. För det första måste man ju ta dem på fullaste allvar. Det har jag pratat om tidigare här, men jag menar, ibland kan jag ju märka att någon säger, men det är ju lättare att jobba för barn och unga, för de gillar ju allt. De blir ju glada att mamma sätter på sig en clownnäsa och säger heppa. Liksom. Men ja, visst kan man skratta för det, men då är vi ju tillbaka till också att om vi verkligen vill berätta någonting och få dem på något sätt att sätta igång någonting som har efterspel även när de lämnar salongen, då måste vi ju, då tänker vi liksom ett varv till. Och det var en supersvår fråga, Beata.
Men det är ju det som jag är här för att intervjua dig om, i och med att du hittar den där tonträffen.
Ja.
Du gör ju det och du brinner ju så för barnperspektivet. Du brinner ju så för att barn inte ska behöva känna sig liksom utsatta och maktlösa. I förvandlingen så lyckas ju flickan, barnet, med det som de vuxna misslyckas med. Och jag blir nästan så här lite rörd när jag tänker på att det finns platser där barn tas på allvar, för barn får inte vara viktiga i så många miljöer, men ni har ju en sån övertygelse om att barn behöver få vara i den här typen av upplevelser. Jag vet inte om det är angelägenheten eller engagemanget som gör att det blir så bra, men jag tänkte att du själv har reflekterat mycket kring vad betyder barnperspektivet, vad betyder tonträff för barn?
Ja, men det är ju, som jag sa innan, så tänker jag att, som sagt var, att jag tror att man kan berätta vad som helst så länge vi som konstnärer är engagerade i det och att vi själva känner att det här är viktigt. För mig handlar det ju väldigt mycket om att så här, tänka tillbaka till hitta mitt egna inre barn. Alltså, jag kan ju göra förvandlingen, skulle jag ju kunna göra för en vuxen publik lika fullt. Men att jag hittar liksom, vad är det i mig som liksom, vad säger mitt barn inom mig som engagerar sig i den här frågan? Ja, men det, jag minns ju, jag känner mig fortfarande så där liten och skiten i vissa sammanhang. Och livrädd, och jag är superrädd för att bli lämnad. Jag är livrädd för att behöva ge mig ut i ensamhet och ta stora stridigheter. Alltså, så väldigt mycket av det är relaterbart för mig. Alltså, jag måste ju hitta hela tiden vad det är jag har med mig att göra. För om inte jag som regissör och den som igångsätter det här projektet tror och liksom engageras av det, då blir det ju svårt. Och det tänker jag ju med all scenkonst, att vi måste hitta så här, varför ska vi göra det här? Varför ska just den här historien? Och som sagt, återigen, det finns inga rätt och fel, tycker jag, vilken historia man väljer, så länge man som scenkonstnära liksom själva fattar att det här är extremt brinnande. Om det inte sätter igång det, som jag ju ibland kan uppleva att folk liksom, man mer blir att, men vi gör det här för att vi vill lära dem att borsta tänderna. Då tänker jag så här, skit i den idén. Alltså, bort med den. Det måste vara någonting som vi scenkonstnärer verkligen, verkligen, verkligen brinner för. Och sen är det ju såklart att så här, synka det med den ålder och målgrupp man jobbar med. Att jag kan väl uppleva själv att jag tycker att just lågstadiet, nu har de en slump har gjort flera uppsättningar för lågstadiet, men att det är ju en väldigt, det är en väldigt rolig ålder, och det är väldigt, problemen är, det finns väldigt mycket likheter mellan lågstadiet och vuxenvärlden. Mm. Alltså, det är också en väldigt tillåtande publik fortfarande. De är väldigt öppna för fantasins kraft, som jag själv personligen är liksom enormt förtjust i, och den visuella världen. Och där är liksom hela världen. Och så tänker jag, när man kommer upp till mellanstadiet, då är det något annat som är problematiken. Där är det mycket mer ju ja, men de sociala koderna och liksom, vem är jag i den här världen? Det är lika komplext i alla lägen, men jag tror att man måste också helt enkelt titta på vad är det som rör sig i de här mellanstadiepublikens engagemang och den purande sexualiteten som kommer. Alltså, vad är som så brinnande frågor?
Hur kommer skådespelarna åt minnet eller känslan att vara barn? Hur har ni jobbat med det?
Att vi leker.
Hur har ensemblen jobbat med det?
Ja, vi leker jättemycket. Och det tycker jag, leken är på något sätt hela nyckeln till hela scenkonsten. Och jag älskar att leka och göra allt ifrån ja, men liksom, jättemycket lekövningar där vi dansar och där vi går in i olika, allt från att vi leker och går in också olika, specifikt olika åldrar, att vi gör en minnesresa och transporteras tillbaka hur det var att vara skolbarn, men också att vi gör teaterlekar. Och det där att vi gör det sätter igång någonting i oss som på något sätt vi har inom oss, men som på något sätt ja, kan lätt slagga igen för att vi ska vara så himla professionella och vi sitter i våra kontorstolar och sådär. Men leken och det fysiska tycker jag är också en superstark nyckel.
Måste barnen förstå allt som händer på scen?
Ja och nej skulle jag säga. Jag tycker inte man behöver förstå allt, för jag tycker att den bästa berättelsen innehåller ofta olika perspektiv. Och det kan finnas både barns perspektiv och den vuxnas perspektiv. Och de pågår ju ofta samtidigt. Så att ibland kan det vara, som i den här uppsättningen, så är det vissa skämt som, och vissa allvarliga frågor som den vuxna snappar upp. Till exempel lämnandet och flykt eller att man läser roliga artiklar i en tidning. Medan barnen ser något helt annat. Och de värdena pågår ju helt samtidigt. Där barnet är mer fokuserat på en jätterolig rostmacka som går att äta på olika sätt till exempel. Det som barnen inte förstår på scenen får ju inte vara merparten. Alltså det måste kan vara några procent. Men som är liksom saker som skapar frågor och liksom skapar tankar för något annat. Som de kanske också tolkar som något annat. Men det får ju inte vara så att man inte fattar vad det här överhuvudtaget handlar om. Så.
För jag tyckte det var så skönt, för jag har sett så mycket föreställningar på senaste tiden, vuxenföreställningar, där jag känner mig så utesluten. För det är så teoretiskt, det är så komplext. Så att jag känner mig så delaktig och så välkommen när jag såg förvandlingen. För att den just, den var ju komplicerad, men den är samtidigt talar direkt till mina känslor på ett underbart sätt. Jag tänkte fråga om det här med att spela för ännu yngre barn. För du har ju också regisserat barnkomedin Svempas nappar för barn i åldrarna 3-6 år. Hur är det att spela för så små barn som kanske inte ens har ett fullt utvecklat språk? Och det har de ju när de är 3-6 år. Men treåringar är ju... Nej, när precis, ni till exempel har referenspublik, hur kan ni jobba då?
Ja, det är toppen faktiskt. Det är också väldigt roligt. Eftersom att det är också väldigt tydligt att man måste vara fullkomligt på tårna för att liksom synka så att det blir rätt. Ja, men där gjorde vi likadant. Där är en historia om två papper som får en son. Och den här sonen är väldigt glupsk och vill bara ha mer av allt. Den bygger på en saga av Barbro Lindgren. Och ju mer och mer han liksom stoppar i sig, desto större blir han. Det här bebisen på något sätt kör med sina papper enormt. Blir som en liten miniboss. Och till slut är den där bebisen så tung och så stor så den dominerar hela rummet. Och till slut blir en enorm jätte. 3-6-åringar har ju också väldigt, väldigt mycket humor. Och där på tal om det vi pratade om tidigare, att jag tycker ju väldigt mycket om... Ja, men humor för barn. Alltså att göra en föreställning så tidigt för de som är intresserade så här, när du ser på scenkonst, då får du skratta. Och där jobbade vi mycket med igenkänningshumor. Där alla väl barn, både... Alltså det känns som att väldigt många barn har en referens till mindre småbarn, mindre syskon, men också sig själva. Och att vi hade också de här väldigt hunsade föräldrarna. Som vi också hoppades att de skulle känna igen sig på något sätt. Och där blev också två paralleller. Att där började ju föräldrarna skratta med de vuxna och barnen skratta med barnet. Sådär. Men då när vi hade referenspublik så... Ja, ibland kan man ju inte få... Då är det ju liksom den direkta responsen som man märker om det funkar eller inte. Snarare än att man kan fråga efteråt, så här, vad var det som funkade och inte funkade. För det så. Men där blev det ju tydligt att se... Där testade vi jättemycket om humorn. Vilken humor som funkar? Ja, oftast är det upprepningshumorn. Funkar ju ofta väldigt, väldigt bra. Och slapstick är ju en hit. Men också testa liksom läskighetsnivån. Där blev ju vissa barn helt paralyserade när den här extremt gulliga bebisen plötsligt var en enorm ballong. Så. Och de blev väldigt chockade för att den var en väldigt köttig bebis plötsligt. Men den är ju också en sån direktrespons när man spelar som skådespelare sen. Nu spelar inte jag i den själv, men jag har ju hört från skådespelarna att där kan det ju vara verkligen att barnen står upp och ropar och skriker och är med så 100%. Då är det ju som att spela rockkonsert.
Det är ljuvligt. Både till förvandlingen och Svampa snappar så finns det så kallat pedagogmaterial som lärarna kan jobba med tillsammans med barnen för och efter. Vad kan det vara för material?
Tanken är ju att man vill fortsätta att skapa en länk ut i liksom verkligheten. Att scenkonsten, det är de tankarna som sätts igång, att de kan generera en fortsättning. Ibland så kommer ju pedagogerna innan och liksom förbereder på det sättet att de kanske liksom berättar om, att det, om handlingen, som är förvandlingen till exempel. Vet jag att de liksom kommer berätta om vissa saker som också är nycklar för barn som kanske behöver en mer förståelse. Och där igen tycker jag att det gör ingenting att man berättar hela sagan innan. Det går jättebra ändå, det vet ju vi vuxna. Ibland är det superskönt att veta exakt vad som ska hända i den här romanen. Man vet att den där dör på slutet. Det gör ingenting, det är ganska skönt. Har man kunnat bearbeta det innan? Men det är också så att de efteråt, som till exempel i förvandlingen, så jobbar de mycket med att de också faktiskt, vi har spelat in små filmer där vi visar till exempel hur vi skapar olika monster, alltså hur ögat funkar. De har fått se klipp från verkstaden och se klipp från maskavdelningen. Och det arbetet handlar ju också om att visa om att det här är någonting större än att det är bara den här föreställningen. Att det här är ett hantverk och det är ett yrke, vilket också känns liksom kul att få visa barn och unga att... För barn och unga kan det också ofta bli... Ja, men först fattar man att det är det här scenkonstverket och sen fattar man att det är skådespelare. Och sen så vill förhoppningsvis väldigt många bli skådespelare. Men det är kul om man redan tidigt kan etablera att det är inte bara skådespelare utan det är hela det här bygget av enormt mycket folk som är så avgörande för att det här ska bli till.
Jag tänkte vi skulle avsluta med några frågor från barnen. För en av de finaste sakerna med förvandlingen tyckte jag var frågestunden när föreställningen var slut. Och då kommer riddarna ut, de tre föräldrarna. Och de har tagit av sig sina riddarhuvor så att de syns lite mer. Ansiktet syns lite mer. Och flickan som ju spelas fantastiskt av Fabiola Cruz, hon är också med. Och då frågar de så här, tänkte ta några frågor. Är det någon som har några frågor? Dung! Alla händer räcker upp. Går upp i luften. Alla vill fråga. Och första frågan var, och du kan ju svara på de här då. Varför har alla tre riddarna samma smink?
Precis, därför att de är de vuxna. De vuxna har liksom ändå en grundmimik. Trots att de har samma smink så är de ju ändå olika personligheter. Och det syns väldigt tydligt när de spelar. Men sen kan man ju utveckla det mer och säga så här, ja men vi vill ju att de ska passa in i våran värld. I den här världen ser ju vuxna ut så här.
Ja, de svarade själva så här, ja men vi är samma familj. Vi ser ut så här i den här familjen, sa de bara.
Jättefint.
Sen kom nästa fråga, är flickan adopterad?
Ja. Ja, nej, jag tror inte att hon är adopterad. Men jag är inte 100% säker heller hur hon föds ut. Hon har ju tre föräldrar. Det är inte tydligt någonstans vem som är den biologiska föräldern. De är väldigt olika åldrar och väldigt olika kön också. Jag vet faktiskt inte. Hon är liksom, och, det med hennes föräldrar, det är det enda jag vet.
Ja, så svarade skådisen också. Nej, hon är inte det. Nej, då nöjde hon sig med det. Sen kom den fråga som också handlar just om så här, hur funkar det, hur går det till? Som handlade om, är jättens stora öga en film eller är det verkligt? Och jag tyckte ordet verkligt var så härligt därför att jag upplever väl att film kan ju också vara verkligt. Men då var de schyssta och liksom vände på det här ögat som man fick se lite bakom och berätta att det styrdes av två händer som gjorde så att det tittat olika håll. Men jag älskade den frågan.
Verkligen. Och jag, alltså det är ju en väldigt analog föreställning och jag älskar det. Jag tycker liksom det här återtagandet av det analoga är så fantastiskt. Ja, jag älskar analogt.
Föreställningen innehåller ju magi, ljuseffekter, mörker och det är ju ganska läskigt. Men jämför till exempel så här med Harry Potter-filmer så har den ju inte, som du säger, så mycket specialeffekter eller animerade monster. Hur mycket tänker du på vad barnen har sett innan och vad de relaterar till i all den kultur som finns tillgänglig till exempel på nätet eller i spel?
Jo, men ganska mycket. Nu har jag ju barn själv också så det blir också lite uppdaterat hela tiden och kusinbarn och sånt där. Men så jag är ju ganska van vid att höra att ganska små barn har sett Harry Potter till exempel. Och ganska snart, till och med på mellanstadiet, börjar folk se Sagan om ringen. Vilket jag får ju själv så där, hade sån mega ångest när jag såg den när jag var tonåring. Så att jag vet ju det, att de är ganska härdade av att se saker. De är ganska härdade av en estetik, eller man kan leka med referenser med dem på ett sätt. Alltså skrämselnivåer till exempel, eller relationsnivåer. Men däremot så vet jag ju att det som är här och nu, det är liksom någonting alldeles extra. Vi har väl också haft en förhoppning i föreställningen att det är en blandning av supereffekter med de här enorma händerna som är riktiga. Men också att en förhoppning att de här tygerna som är visuella, alltså som är ju väldigt enkla, det är ju bara tyg. Men de blir ett hav och de blir en skog.
De som skapar vågor, de som skapar träden, de som skapar miljön och som
precis.
Rör sig.
Mm. Exakt.
Och som är snyggt ljussatta.
Ja, och att jag tänker att drömmen är ju att de fattar och ser, gud vad fan, det där kan ju vi göra hemma. Så det är någonting med det att den här föreställningen kan de ju gå hem och leka själva. De kommer inte ha ett enormt öga, det kommer de inte. Men det är också så här nycklar att du kan göra, scenkonst är så magisk på det sättet, att du kan göra av så lite med hjälp av att vi bestämmer att det här tyget är hav. Så blir det det. Det tycker jag är otroligt ju.
Till sist, Py, vad längtar du efter att få göra för sorts föreställning härnäst för barn eller unga?
Jag längtar efter att få göra ytterligare ett epos faktiskt. Och göra, men jag skulle vilja göra det än större. Jag tycker att det är underbart att jobba i det lilla formatet som är också ganska nära sin publik. Men jag tycker att det skulle vara spännande för mig också rent personligen att liksom dra upp det ännu större. Och jag tycker också att det vore kul att jobba med en ännu större längd. Alltså det är ju något kaxigt med de här barn- och scenkonstverk som får ta väldigt, väldigt mycket plats. Mm. Jag vet ju, minns ju själv liksom de här uppsättningarna jag såg när jag var liten. Och hur mycket stor roll de har spelat för mig.
Vilka minns du bäst?
Om jag minns till exempel Susa Reserven från Stadsteatern. Det var 2 akter och det var enormt långt och det var så mycket kostymer. Och det var ett, du vet, snurrscen och det var ett höjdgolvet. Och då fanns det en underjordisk liksom, grävlingsbo som bodde där. Jag minns att de gjorde Emil i Lönneberga på Dramaten. Och då slutade de med att de hade snöbollskrig. Så de kastade ut snöbollar till alla vår i oss barn. Och de där snöbollarna har jag liksom, tror jag, kvar i någon låda. För det var liksom det här med att...
Det var så satsigt.
Det var så satsigt, ja. Det tycker jag är så otroligt. Och jag tycker att... och det där... Det låter ju väldigt på ett sätt kanske lite traditionellt. Men jag tycker liksom att de här enorma fantasiäggande föreställningarna som på något sätt fortsätter att generera sagor och lekar utanför teaterrummet är så fantastiskt. Och jag tycker att efter... Så som tiden ser ut nu så har jag mer och mer börjat liksom tänka ut kring fantasin, hur otroligt viktig den är. Och att vi vill, alltså att fantasin på något sätt blir nycklar till någon slags lust. Och den där lusten och hoppet måste vi tända i barn och unga för att liksom de ska kunna ge sig ut i världen och liksom hantera den. Så mera fantasi och mer hopp till barn och unga.
Stort tack, Py Hus Wallin, för att du kom till Scenverket.
Tusen tack för att jag fick vara med. Tack.
Det där var Py Hus Wallin. Gillar du vad du har hört? Passa på att ge podden 5 stjärnor i betyg via Apple Podcast eller Spotify. För det hjälper ännu fler att hitta hit till podden. Vem av dina vänner tror du skulle gilla dagens avsnitt av Scenverket? Använd dela-knappen i poddappen för att skicka till dem. Och om du delar i sociala medier, använd gärna hashtag Scenverket. Producent Jens Back, mixning Stray Dog Studios. Och jag heter Beata Wickbom. Podden görs med stöd av Kulturrådet. Nästa gång ger vi dig inblick i en annan spännande kreativ process bakom det du upplever på scen eller teater. Vi hörs då!